My dear young sisters,
mina kära unga systrar, vilken härlig syn ni är. Jag förstår att det bortom detta magnifika konferenscenter har samlats tusentals i kapell och på andra platser över hela världen. Jag ber om himmelsk hjälp när jag nu har tillfälle att tala till er. Vi har hört inspirerande budskap för vår tid från era ledare inom unga kvinnor. Det här är utvalda kvinnor, kallade och avskilda till att leda och undervisa er. De älskar er, och det gör jag också. Ni har kommit till jorden i en härlig tid. Era möjligheter är nästan obegränsade. Nästan alla bor i bekväma hem med kärleksfulla familjer, tillräckligt med mat och kläder. Dessutom har de flesta av er tillgång till otroliga tekniska framsteg. Ni kommunicerar via mobil, sms, instant message, e-mail, bloggar, Facebook och liknande. Ni lyssnar på musik i era iPods och MP3-spelare. Det här jag nämnt är förstås bara några av de tekniker ni har tillgång till. Allt det här är lite överväldigande för en sån som jag, som växte upp när radioapparater var stora och stod på golvet, när det inte fanns någon tv att tala om, för att inte tala om datorer och mobiler. Ja, när jag var i er ålder hade de flesta inte ens egen telefonlinje. När någon i vår familj ville ringa någonstans fick man först ta upp luren och höra efter att ingen annan familj redan använde linjen. För flera familjer delade på en linje. Jag kunde hålla på hela kvällen och prata om olikheter mellan min generation och eran. Men mycket alltså har ändrats mellan min ungdom och nutiden. Även om det här ju är en förundlig era med rika möjligheter, står ni också inför utmaningar som är unika för den här tiden. Till exempel, just de tekniska saker jag nämnt är också tillfällen för motståndaren att fresta och snärja er i sitt bedrägliga nät. Han hoppas att därigenom ta er framtid i besittning. När jag tänker på allt ni ställs inför i världen, tänker jag närmast på ett ord. Ordet beskriver en egenskap som vi alla behöver, men som ni, under den här tiden i ert liv och i den här världen, behöver särskilt mycket. Den egenskapen är mod. I kväll vill jag tala till er om det mod ni behöver i tre aspekter av ert liv. För det första, mod att avstå från att döma andra. För det andra, modet att vara kyska och dygdiga. Och för det tredje, modet att stå fast för sanning och rättfärdighet. Först vill jag tala om modet att avstå från att döma andra. Ni kanske frågar, krävs det verkligen mod för det? Och då svarar jag tror att det ofta händer att det krävs mod att avstå från att döma eller skvallra eller kritisera som är nära släkt med att döma. Olyckligtvis finns det de som känner att de måste kritisera och förringa andra. Ni har säkert redan träffat sådana människor, och det kommer att hända igen. Mina kära unga vänner, vi behöver inte undra hur vi bör handla i sådana situationer. I bergspredikan förkunnade frälsaren, döm inte. Vid ett senare tillfälle sa han, upphör att finna fel hos varandra. Det kräver verkligt mod när man är bland kamrater och känner trycket att delta i sån kritik, att avstå från att stämma in. Jag vågar påstå att det finns unga kvinnor bland er som ofta känner sig utanför på grund av ovänliga kommentarer och kritik. Det verkar vara vanligt, särskilt under den här delen av ett liv, att undvika eller vara ovänlig mot sådana som anses annorlunda, som inte passar in eller inte är sådana som vi eller andra tycker att de borde vara. Frälsaren sa: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Moder Teresa, en katolsk nunna som arbetade bland de fattiga i Indien under större delen av sitt liv, sa följande sanning: om du dömer människor har du inte tid att älska dem. En vän berättade för mig om en upplevelse hon haft för många år sedan när han var i tonåren. I hennes församling fanns en ung kvinna som hette Sandra, som råkat ut för en födselskada som gjort henne mentalt något handikappad. Sandra längtade efter att få med de andra flickorna, men hon såg handikappad ut. Hon uppträdde som en handikappad. Hennes kläder satt alltid illa. Ibland sa hon olämpliga saker. Fastän Sandra kom till aktivitetskvällarna var det alltid lärarens ansvar att hålla hennes sällskap och få henne att känna sig välkommen och uppskattad, eftersom flickorna inte gjorde det. Men så hände något. En ny flicka i samma ålder flyttade in i församlingen. Nancy var en söt, rödhårig, självsäker, populär flicka som lätt passade in överallt. Alla flickorna ville vara vän med henne, men Nancy var vän med alla. Ja, hon ansträngde sig särskilt för att vara Sandras vän och såg till att hon alltid fick vara med. Nancy verkade uppriktigt tycka om Sandra. De andra flickorna märkte förstås det här och började undra varför de inte varit vän med Sandra. Nu verkade det inte bara accepterat utan önskvärt. Så småningom började de förstå vad Nancy genom sitt exempel lärde dem. Att Sandra var en värdefull dotter till vår himmelske fader, att hon hade något att bidra med och att hon förtjänade att behandlas med kärlek, vänlighet och positiv uppmärksamhet. När Nancy och hennes familj flyttade igen ett år eller så senare var Sandra alltid med de andra unga kvinnorna. Min vän sa att hon och de andra flickorna från den tiden såg till att ingen någonsin lämnades utanför, vad som än gjorde dem annorlunda. En värdefull, evig lärdom hade givits. Sann kärlek kan förändra människors liv och den mänskliga naturen. Mina dyrbara unga systrar, jag vädjar till er att ni ska ha modet att avstå från att döma och kritisera människor omkring er, och att ha modet att se till att alla känner sig delaktiga, älskade och uppskattade. Därnäst vill jag tala om den mod ni behöver för att vara kyska och dygdiga. Ni lever i en värld där moraliska värderingar i stor utsträckning slängts åt sidan, där synden öppet visas och där frestelser att vika av från den raka och smala stigen omger er. Det hörs många röster som säger er att ni är alltför gammalmodiga eller att det är något fel på er om ni fortfarande tror att det finns något sånt som omoraliskt beteende. Herren förkunnade: ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittet till sött och sött till bittet. Stort mod krävs för att hålla sig kysk i vår tid. Enligt världens åsikt idag tänker man knappast att unga män och unga kvinnor bör hålla sig moraliskt rena före äktenskapet. Gör det omoralen acceptabel? Absolut inte. Vår himmelske faders bud är inte förhandlingsbara. Ett mäktigt citat får vi av Ted Koppel, som var programvärd för ABC's Nightline i många år. Vi har faktiskt övertygat oss själva om att vi blir räddade av slagord. Ta en sil om du måste, men använd en ren nål. Eller njut av sex när som helst med vem du vill, men skydda dig själv. Nej. Svaret är nej. Inte för att det inte är cool eller smart, eller för att man kanske hamnar i fängelse eller dör av AIDS, utan för att det är fel. Det Mose hade med sig ner från berget Sinai var inte de 10 förslagen. De är befallningar, är, inte var. Slutcitat. Mina goda unga systrar, behåll ett evigt perspektiv. Var på er vakt mot allt som kan beröva er evighetens välsignelser. Hjälp att behålla rätt perspektiv i de här lössläppta tiderna kan komma från många håll. En värdefull hjälp kan du få av din patriarkaliska välsignelse. Läs den ofta. Studera den noggrant. Låt dig ledas av varningarna i den. Lev så att du förtjänar löfterna i den. Om du inte fått din patriarkaliska välsignelse, så planera när du kan få den och ta väl hand om den när du fått den. Om någon av er har snubblat på vägen, så finns det en väg tillbaka. Processen kallas omvändelse. Vår frälsare dog för att ge dig och mig den välsignade gåvan. Vägen kan vara svår, men löftet är sant. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita. Och era synder skall jag inte mer komma ihåg. För några år sedan sa första presidentskapet följande, och första presidentskapet av idag säger samma sak. Jag citerar: vi vädjar till de unga att leva rena liv, för det orena livet leder bara till lidande, misär och elände fysiskt. Och andligt är det vägen till undergång. Hur härlig och nära himlen är inte den ungdom som är ren. Denna ungdom har outsäglig glädje här och evigt liv härefter. Sexuell renhet är den dyrbaraste av gåvor. Den är grunden till all rättfärdighet. Slutcitat. Må ni ha modet att vara kyska och dygdiga. Min sista vädjan ikväll är att ni ska ha modet att stå fast för sanning och rättfärdighet. Eftersom den tendensen i dagens samhälle är bort från de värderingar och principer som Herren har gett oss, behöver du nästan säkert någon gång försvara det du tror på. Om ditt vittnesbörd då inte är djupt rotat, blir det svårt för dig att motstå hånet från dem som utmanar din tro. När ditt vittnesbörd om evangeliet, om frälsaren och om vår himmelske fader är fast rotat, kommer det att inverka på allt du gör i livet. Motståndaren vill inget hellre än att du ska låta hånfulla kommentarer och kritik mot kyrkan få dig att ifrågasätta och tvivla. Ditt vittnesbörd gör dig trygg om du ständigt vårdar det. Låt oss tillsammans minnas Lehis dröm om livets träd. Han såg många som hållit fast vid ledstången av järn, som kämpat sig fram genom mörkrets dimma och till sist nått fram till livets träd och ätit av dess frukt. Då såg de sig om de skämdes. Lehi undrade vad som fick dem att skämmas. När han såg sig om såg han på andra sidan floden med vatten en stor och rymlig byggnad. Och den stod liksom i luften högt över marken. Och den var fylld med människor, både gamla och unga, män och kvinnor, och deras sätt att klä sig var utsökt. Och de föreföll håna och peka finger åt dem som åt av frukten. Den stora och rymliga byggnaden i Lehis syn föreställer människor i världen som hånar Guds ord och som gör när av dem som omfattar det och som älskar frälsaren och lever efter buden. Vad händer med dem som skäms när de blir hånade? Lehi berättar, och sedan de hade smakat på frukten skämdes de på grund av dem som drev jäck med dem, och de avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. Mina älskade unga systrar, må ni med övertygelse genom er tro förkunna, liksom aposteln Paulus: jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälser. För att ni inte ska känna er otillräckliga för uppdraget som ligger framför er, vill jag påminna om ett annat ord från Paulus som kan ge oss mod. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Slutcitat. Som avslutning vill jag berätta för er om en modig ung kvinna vars upplevelse genom tidsåldrarna stått som ett exempel på modet att stå för sanning och rättfärdighet. De flesta av er känner till Gamla testamentets berättelse om Ester. Det är en mycket intressant och inspirerande uppteckning om en vacker ung judisk flicka vars föräldrar hade dött och lämnat henne att växa upp hos sin äldre kusin Mordecai och hans hustru. Mordecai arbetade för Persiens kung, och när kungen sökte en drottning tog Mordecai Ester till palatset som kandidat och rådde henne att inte avslöja att hon var judinna. Kungen tycker bättre om Ester än alla de andra och gjorde Ester till drottning. Haman, den främste vid kungens hov, blev allt argare på Mordecai eftersom Mordecai inte böjde knä och föll ner för honom. För att hämnas övertygade Haman kungen på ett ganska förslaget sätt att det fanns ett folk i alla rikets 127 provinser som hade egna lagar och att de inte ville lyda kungens lagar och borde förgöras. Han nämnde inte vilket folk det var för kungen, men han menade ju judarna, däribland Mordecai. Kungen gav Haman tillstånd att ta hand om det hela och sände brev till ståthållarna över varje provins med order att utrota, döda, förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, den 13:e dagen i 12:e månaden. Genom en tjänare sände Mordecai bud till Ester om skrivelsen om judarna och bad att hon skulle gå in till kungen och vädja om nåd för sitt folk. Ester ville först inte och påminde Mordecai om att enligt lagen fick ingen utan att vara kallad komma in till kungen på den inre gården. Man skulle straffat med döden om inte kungen räckte ut sin gyllene spira och lät personen leva. Mordecais svar till Ester var enkelt. Han skrev så här till henne: tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan i kungens hus. För om du tiger denna gång ska du och din fars hus förgöras. Och sedan ställde han en djupsinnig fråga: vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Som svar bad Ester Mordecai att samla alla judar han kunde och be dem fasta i 3 dagar för henne, och sa att hon och hennes tjänarinnor skulle göra det också. Hon sa, jag ska gå in till kungen även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Ester hade fattat mod och skulle stå fast och orubblig för det som var rätt. Fysiskt, mentalt och andligt förberedd stod Ester på inre borgergården till kungens palats. När kungen såg henne räckte han ut sin guldspira och sa henne att han skulle bevilja vad hon än begärde. Hon inbjöd kungen till en fest som hon ordnat, och under festen avslöjade hon att hon var judinna. Hon avslöjade också Hamans svekfulla plan att utrota alla judar i riket. Esters vädjan om räddning för henne själv och hennes folk beviljades. Ester hade genom fasta, tro och mod räddat ett folk. Du behöver troligen inte riskera livet för det du tror på, som Ester gjorde. Troligen kommer du att uppleva tillfällen när stort mod krävs, när du står fast för sanning och rättfärdighet. Återigen, mina kära unga systrar, det har ju alltid funnits utmaningar i världen, men många av dem som ni står inför är unika för vår tid. Men ni är några av vår himmelske faders starkaste barn, och han har sparat er att komma till jorden just för en tid som denna. Med hans hjälp kan ni få modet att möta vad som än kan komma. Även om världen ibland kan verka mörk, så har ni evangeliets ljus som blir en fyr som visar vägen. Min allvarliga bön är att ni ska ha modet att avstå från att döma andra, modet att vara kyska och dygdiga, och modet att stå fast för sanning och rättfärdighet. När ni gör det blir ni ett föredöme för de troende, och ert liv fylls av kärlek, frid och glädje. Må det bli så, mina kära unga systrar, ber jag i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen.